Jag heter Wilhelm och det här är det 83:e avsnittet av Nordnorrlands podcast. Och med mig i studion har jag just ingen alls. Mina sedvanliga medvärdar är upptagna med annat och hunden Idun har gått och gömt sig i ett annat rum. Det har varit en lång dag och jag åt en halv påse chips till lunch. Lunch för hjältar. Och nu är så här på kvällskvisten börjar jag bli lite mosig. Men jag lagar min middag och jag hoppas att hinna göra ett litet avsnitt även den här månaden innan maten är klar. Våren brukar kännetecknas av förberedelser inför Gothcon. Men i år så kom själva påsken smygande och överraskade mig plötsligt. Och det var först i veckan som jag faktiskt började tänka efter på vad jag skulle göra. Det blir inte ett fysiskt Gothcon av tråkiga omvärldsanledningar. Men det blir ett virtuellt Gothcon den 2-4 april. Och det kommer att ske på Discord, som jag inte har använt så där värst mycket tidigare. Men jag har i alla fall anmält mig. Och jag har anmält Wilhelms Games. Jag försökte kolla om det skulle bli någon sorts spelmakarrum i den virtuella sfären. Men det skulle det inte bli. Men jag fick tipset att jag kunde vara en butik. Så då är jag väl det då. Wilhelms Games kommer i form av en butik till Gothcon. Och det har hittills manifesterat sig som så att jag har fått en kanal i Gothcons Discord-server. Jag är inte riktigt säker på hur det funkar, men jag har gjort ett inlägg i alla fall. Så ifall ni är nyfikna av att kolla in det så går det att göra redan nu. Jag skulle kunna prata om vad jag har gjort i spelmakarväg på sista tiden. Men det är inte så förtvivlat mycket. Jag har jobbat ganska mycket och inspirationen har inte riktigt infunnit sig. Men i Wilhelms Games-gruppen på Facebook har det i alla fall skett en omröstning. Där vi tillsammans har kommit fram till att rollspelet Köpman i röd zon ska bli en bok så snart det är möjligt. Oavsett om den har sålt alla de planerade pdf-erna i förväg eller ej. Istället gör vi en bok, ja, så snart som möjligt. Och så får den vara som själva motorn i ytterligare en försäljningsrush. Så att vi kan nå de eftertraktade 90 sålda exemplaren. Och då blir det som ett litet gap där. Därför att jag lovar att alla skulle få själva spelet i sin helhet. Men sen så gör jag klart spelet innan alla exemplaren är sålda. Och det har vi då kommit överens om att det är okej att jag gör grundspelet först. Och sen gör det första supplementet som ett steg två. Och att de som då har varit med och förhandsbeställt pdf-en får supplementet på köpet. För att om jag inte gjorde så här så skulle det nog dröja ett bra tag innan själva Köpman i röd zon någonsin blev klart. För att när jag tittar på de fina försäljningsgraferna så har det redan gått in i long tail och då kan det ta, ja, några decennier innan det har nått den efterfrågade försäljningsmängden. Men med det här lilla trixet så hoppas vi att vi ska kunna lura marknaden för att nå upp i det hela. Och när jag räknade försäljning senast så hade Köpman i röd zon sålt 45 exemplar. Så vi är halvvägs och det är ju en milsten om något. Oräknat att jag inte har spelmakat något så har jag faktiskt spelat lite. Mattias som så ofta är med i podden är inte med i podden just nu för tiden för att han lägger sin fritid på att spelleda KUF istället, och jag spelar i den gruppen. Och han för en krönika över vad som sker i spelet på rollspel.nu. Så är ni nyfikna på hur det går till när Mattias spelleder KUF, så kan ni läsa där. Själv spelleder jag också just KUF. Men jag tänkte att vi återkommer till det lite senare i podden. För det finns en grupp på Facebook just för Nordnordost. Och inför det här avsnittet så beklagade jag mig att jag inte hade någonting att prata om. Men jag fick hjälp och Andreas ställde ett antal frågor om inspiration och spelskapande. Och det är väl hejdlöst passande just nu då, när jag inte har så värst mycket inspiration för att skriva i Köpman i röd zon. Och den första frågan var hur och var jag hittar inspirationen till spelskapande. Och ja, det är en fantastiskt bra fråga. Jag kan som svara på var jag hittar inspirationen till mina spel. De kommer som blixtar från klar himmel eller dröjer sig kvar från drömmar när jag vaknat. Eller i, som i fallet KUF, är rena experiment och memes som har gått alldeles för långt. Men det är ju själva inspirationen till själva spelet. Det ska ju göras mer. Att få en idé, det har jag pratat om förr, det är lätt. Att hitta inspirationen till att göra idén till ett riktigt spel, det är en bra fråga. I början så var det för att jag ville ha gjort ett spel. Det är betydligt lägre tröskel att bara husregla lite grann och sen börja spela. Men jag ville ha gjort ett spel. En egen fysisk produkt. En riktig bok, ett riktigt spel. Och det var nog drivkraften och inspirationen till Höstdimma i alla fall. Och när jag väl hade gjort Höstdimma så märkte jag att det var ganska roligt att småpyssla med ett spel. Och det var jätteroligt att ge ut spelet och låta folk se det och lyssna på deras kommentarer. Och det är nog en stor drivkraft än idag. Att sitta på kammaren och små knåpa med sitt spel och fundera ut kluriga regler och skriva små berättelser. Det är roligt, ganska trevligt pyssel. Men bara den grejen hade nog inte varit nog för att jag skulle göra några spel. Det är en söt belöning som väntar i fjärran när man får visa upp sitt färdiga spel och kan motta folkets jubel. Och hittills så har jag ju faktiskt lyckats få någon sorts folkets jubel från alla mina spel. Inte säkert att alla gillar alla mina spel, men marknaden där ute, eller spelkretsarna, är så vida att nästan vad man än gör så kommer det att hitta någon. Och att höra från den personen att det var roligt att läsa eller spännande att spela, det är en drivkraft. Och det för oss in på Andreas andra fråga. Hur håller man inspirationen vid liv? Och i mitt fall så är det en tuff hängmatta det där. I början är alla projekt roliga. Man kommer fort framåt och drömmarna sprutar och idéerna. Och det börjar fantiseras om vilken form det ska ha. Och i slutet så kan man som börja ana den slutprodukten som ska bli. Och man börjar visa lite förhandstittar och folk börjar reagera och hypa och sådär. Och det kan bli som en extern drivkraft som drar spelet över mållinjen så att säga. Men mellan dessa två höjdpunkter så finns det en fruktansvärd dal. Och där har åtskilliga projekt dött. Den ensamma sotdöden för mig i alla fall. Jag har gjort lite experiment. Jag har provat att börja spela spelet själv. Och jag vet inte om jag kan rekommendera det. Därför att spela spelet ger på något vis tillräckligt med belöning eller tillräckligt tillbaka för att jag ska bara ifrågasätta ifall jag kommer få så mycket mer genom att göra klart det. Och i alla fall för mig personligen så har det varit något av ett hinder. Spelet The Academy som kom ut för några år sedan, det red ju verkligen på den första vågen in i speltester. Och där fick jag själv ut ungefär vad jag ville ha av spelet och sedan så låg det i träda i flera år innan jag under en helg eller två bestämde mig för att nu får det tusan bli klart det här spelet och tvingade fram det där jag fick upp både all min självdisciplin och koncentration. Och saker jag tror faktiskt hjälper, det är att involvera andra. Jag tror inte att KUF hade blivit ett färdigt spel om jag inte hade träffat Mattias några gånger i veckan och diskuterat var jag var just nu och vilka problem jag höll på att lösa i spelet och vilka funderingar jag hade. Det där ständiga utbytet och reaktionen från omvärlden, det var värdefullt och det hjälpte till. Så det tror jag nog fungerar, i alla fall för mig. Och Andreas sista fråga är, hur hanterar jag om inspirationen sinar? Och där är jag ju. Just med Köpman i röd zon. Jag skrev väldigt flitigt förra sommaren. Och sedan dess har det tillkommit några sidor. Och inte så mycket mer. Och jag har nog 10-20 sidor som jag borde skriva i kapp för att så att säga erbjuda det som jag redan har fått sålt. Som väl var så sa jag inte en tidslinje på när jag skulle skriva dem där, bara att de skulle skrivas. Så nu ligger projektet i träda och väntar på att inspirationen ska återkomma av sig själv. Och det tror jag att den gör. Förr eller senare så börjar jag tänka på spelet igen och börjar fundera på hur det skulle vara att spela det. Och jag börjar få de där visionen av vad det skulle kunna bli, vad man skulle kunna göra ifall spelet var klart. Kanske lite tankar på hur jag skulle illustrera det ifall jag köpte lite bilder och sen så börjar kvarnarna mala igen och så kommer inspirationen tillbaka. Så direkta svaret på frågan är väl att jag hanterar det med ro. Inspirationen får vara borta ett tag. Den kommer objuden och den får väl gå objuden då också. För förr eller senare kommer den tillbaka. Och eftersom jag har den där inställningen så är jag lite rädd för att göra en riktig kickstarter. För tänk vad som händer ifall jag tappar inspirationen någonstans mellan det att jag har tagit emot folks pengar och inte har levererat de fysiska böckerna. Redan nu kan jag tänka mig att det finns en del otåliga rollspelare där ute i världen som funderar på när de ska få sitt Köpman i röd zon egentligen. Men det måste väl vara något lindrigare lidande att veta att man har den senaste versionen och att någon gång i framtiden så kommer resten av spelet också. Jag hoppas jag i alla fall. Vi får väl se hur reaktionerna blir när det här avsnittet så småningom når verkligheten. När jag pratade om vad jag spelat sen sist så sa jag att jag hade spelet KUF. Och att jag skulle återkomma till det. Och jag tänkte att jag återkommer till det nu. För jag fick också en fråga från Sebastian som undrade lite grann om vad som händer på andra sidan skärmen av min KUF-kampanj. På rollspel.nu så skriver jag inte en lika omfattande krönika som Mattias gör, men en liten sammanfattning av vad som händer i kampanjen i alla fall. Men den är ganska fokuserad på vad som sker i spelarnas del av spelandet. Vad som händer med rollpersonerna och inte vad jag själv håller på med som spelledare. Så ja. Då sa Sebastian, spetsa öronen för att nu ska jag förklara vad som händer på min sida av skärmen i det att vi spelar kampanjen. Det hela började med att den tyska gruppen bestämde sig för att sluta spela Urban Shadows och att vi skulle spela någonting annat. och det började pitchas spel. Och den tyska gruppen är ganska rutinerade rollspelare och framförallt väldigt fokuserade på Apocalypse World och dess många derivatspel. Det diskuterades, ska vi spela någon sorts Apocalypse World-skräck? Eller ska vi spela någon sorts rymd Apocalypse World? Eller ska vi spela någon sorts high school-drama med Apocalypse World? Och jag satt och lyssnade en stund på diskussionen och sen så frågade jag ifall de ville spela KUF. Och det sa ju inte de så mycket, men de visste ju om att jag har skrivit lite spel tidigare och jag sa att KUF är mitt nutidsskräckspel. Det är som lite Narnia och lite skräck. Och ni spelar de onda kultisterna. Eller i alla fall människor som i slutändan kommer att bli de onda kultisterna. Och de sa ja till min förfäran. Därför att jag har inte förberett något KUF tidigare. Jag har knappt spelat något KUF. På Gothcon så spelade jag Mattias äventyr Origenes. Paint by numbers, spelled by numbers, läs innantill och följ instruktionerna. Plötsligt så stod jag inför utmaningen att spelleda mitt eget spel. Att förbereda kampanj i mitt eget spel, för jag speltestar ju som vanligt, inte alls. Och dessutom göra det efter att jag glömt bort hur spelet fungerar. Jag har ju skrivit andra saker sedan jag skrev KUF, så att det mesta av det som jag hade tänkt när jag skrev spelet var borta. Och jag tvingades lita till det förflutna jags instruktioner. I regelboken så stod det en massa saker och jag var tvungen att ta ställning till dem och försöka pussla ut hur i hela friden var det tänkt att jag skulle spelleda det här konstiga spelet. Men en bra början på en kampanj är den så kallade Session Zero. Vi träffas och diskuterar ihop vad vi har för förväntningar och för planer och hur vi vill spela det här. Och ja, så började vi även den här gången. Vi hade ju inte möjlighet att träffas fysiskt. Vi separeras ju av landsgränser och tidszoner och allt möjligt. Men vi bestämde oss för att spela över Google Hangout. Och att kampanjen skulle vara fokuserad på studenter på universitet. Flera av oss har sett den fantastiska tv-serien Ares. Och med det i bakhuvudet så föreslog jag att vi skulle vara just studenter på universitet i en stad. Och det tyckte de var okej. Och jag förklarade några av principerna för att spela OSR. Vilket var bra för att, som sagt, de har spelat mycket, men de har spelat Apocalypse World och derivat därav. Så att jag fick understryka de där sakerna med att rollpersonerna är vänner, att det inte finns hemligheter mellan spelarna och att spelarna kommer att behöva samarbeta. Framförallt rollpersonerna kommer att behöva samarbeta därför att korten är stackade emot dem. Och vi diskuterade lite grann andra sådana här tråper eller grunderna i OSR-spelande. Och det var ju den ena biten, men vi skulle ju också spela skräck. Och det är en grupp som kommer från en annan kultur, kan vi väl säga. Annan spelstil. Så vi hade också ett prat om säkerhet vid bordet. Hur ska vi hantera våld och död och droger och sex och alla andra saker som kan göra folk obekväma. Och det landade i att vi ska använda det så populära X-cardet som de är bekanta med som tidigare. Och vi hade en liten diskussion om lines and veils, som det är saker som vi absolut inte ska ha med i vårt spel och vilka saker som vi kanske kan tänka oss att ta med, men ta det lite mer abstrakt. Lite mer i bakgrunden, bakom slöjan. Med detta i bagaget så förbereder jag för att spela en kampanj. Nästan oavsett vilken kampanj man ska spela så är det första steget att göra en namnlista. För namn är svårt och namnlistor gör det svåra lätt. Och i fallet KUF så finns det också en tabell med bakgrunder, med yrken som rollpersonerna har. Men vi skulle ju inte spela vuxna utan vi skulle spela studenter. Så jag konstruerade en ny yrkestabell, men istället olika utbildningar så att de skulle kunna slå på tabellen för att se vilken sorts studenter de var. Och med dessa två otroligt krävande förberedelser gick det att göra rollpersoner. Och det var ju en fantastiskt behaglig situation för mig, för att plötsligt låg bollen hos spelarna. Jag behövde bara ta det lugnt och lotsa dem genom rollpersonsmakandet och förlita mig på att det skulle komma ut någonting intressant i andra ändan. Och det var det vi gjorde. Vi gjorde 3 stycken rollpersoner. Och jag tjuvläser lite grann från krönikan på rollspel.nu. Det är 3 studenter som alla bor i samma studentkorridor. Mitt i ett betonggetto i den fiktiva ryskaktiga staden Reshnoigorod. Där bor Yuri som läser första året kemiteknik. Han har precis gjort sin värnplikt och försöker anpassa sig till studentlivet. I övrigt mest intresserad av att jaga flickor. Och han har en svartvit målning av en dyster katedral på väggen. En släktklenod som han fått efter en morbror han inte har något minne av att ha träffat. Yuri slogs fram och fick på Malströmstabellen en artefakt. Och i regelboken så hittade jag hjälpsamma tabeller som man kunde slå på för att se vad det är en artefakt är för någonting. Och i hemlighet har jag då slagit fram att denna målning kallar varelser från andra sidan barriären till själva målningen. Och dessutom att det finns en kraft på andra sidan barriären som söker efter målningen och vill få kontroll över den. En bra ingång för mig som spelledare senare. Tips eller någonting som jag behöver arbeta in i min kampanj eller någonting jag kan basera berättelser runt. Den andra rollpersonen är Dimmi. Hon läser andra året juridik och hon är speciellt intresserad av internationell rätt och Palestinafrågan och inte så intresserad av studentlivet. Och hon har dragit sin butch-stil så långt att folk ofta blir förvånade att hon är kvinna. Hennes familj har hemligheter, men exakt vad de hemligheterna är, det behöver jag inte bekymra mig om än. Den dagen Dimmis spelare vill börja nysta i sin uppväxt och sin familjs hemligheter så behöver jag reda ut det där. Men vad de är nu behöver jag inte bekymra mig om. De finns där, de kan bli intressanta senare, men just nu så är det bara brus. Eller kanske lite inspiration för spelaren. Den tredje och sista rollpersonen är Senja. Och hon läser fjärde året mjukvaruteknik. Hon håller på att bli någon sorts programmerare. Och som hon går i fjärde året så är hon ivrig att bli klar. Men hon är också något av en sökare som förra terminen började gå till en bibelstudiegrupp. Knuten till Sankt Nikolas kyrka som ligger ett stenkast från studentgettot. Senja slog att hon är medlem i en kult, men på slaget om hur mycket erfarenhetspoäng hon har från början så slog vi 17 och det är väldigt lite. Så jag tänker mig att hon är precis i utkanten av den här kulten, har kanske anat att någonting är i görningen men inte riktigt blivit invigd i mysterierna ännu. Med de här 3 rollpersonerna klara så hade jag plötsligt nog på fötterna för att börja förbereda första äventyret. Och jag är ju privilegierad på det viset att vi spelar online och spelpassen bara är 2 timmar långa. Så att jag behöver inte förbereda så mycket. Och ifall jag måste improvisera så är det inte särskilt länge jag behöver hålla det improvisationsskeppet flytande innan jag kan ta mig en ordentlig funderare i lugn och ro. Nu fick jag en hel vecka på mig till nästa spelmöte att gå från tanken om att kampanjen handlar om rollpersoner som är studenter på universitet i en fiktiv ryskaktig stad och tre faktiska rollpersoner. Och där började mina mer besvärliga förberedelser. Jag tänkte mig att i den här staden ska det finnas ett antal grupper, kulter eller sammanslutningar som rollpersonerna kan stöta på. Och när Mattias körde sin Norrlands inland-kampanj så körde han med fyra sådana grupper där rollpersonerna blir en femte. Och jag tänkte att det verkade ju funka bra, så jag bestämde mig för att jag skulle ha fyra precis som han. Och i boken så hittade jag lite hjälpsamma tabeller. Där slog jag fram ett antal, ja, eller sagt, där slog jag fram fyra stycken sådana här grupper. Den första kallar jag vittnena av miraklet. Och det är en kult som är i kontakt med någon sorts kraft på andra sidan barriären. Dessutom så använder de utpressning mot sina medlemmar för att hålla kvar dem i kretsen. Och de ger också tillgång till sex, vilket var intressant, eftersom de då gömmer sig inuti en större religiös gruppering. Och med detta i bakhuvudet så komponerade jag då ihop den här bibelstudiegruppen som leds av Anastasia Sergeva, som är en bibelstudiegrupp. De gömmer sig i... De är knutna till den stora kyrkan som ligger på universitetsområdet. Och de har som en inre krets i den här bibelstudiegrupp där de ägnar sig åt sina svarta konster. Och de rekryterar medlemmar från besökare i bibelstudiegruppen. Och där tänkte jag att Senja, rollpersonen som hade varit medlem i en kult, skulle vara med. Hon är en student i bibelstudiegruppen och har väl lite grann som mål att ta sig in i den inre kretsen och avslöja kultens mysterier. Sen slog jag fram ytterligare en grupp som var kopplad till en kyrka. Jag kallar dem Guds ord. Och det är en sån här högerinriktad gruppering som ser en koppling mellan framgång i livet och deras speciella version av kristendom. Och de har fallit i händerna på en bedragare som lovar mirakel men inte har förmågan att uppfylla dem. De ger dessutom tillgång till kändisar som är med i kulten. Och de lovar rikedomar. Så jag komponerade då den här andra religiösa grupperingen i staden. Guds ord. Och hittills har rollpersonerna inte behövt göra så mycket med den där. Så jag har inte gått så mycket djupare på det där. Jag har slagit fram att det finns en ny. Den här bedragaren heter Jaropolk Makarov. Som leder den. Men... jag behöver inte så mycket mer just nu, för rollpersonerna vet inte ens om att den finns. Den tredje gruppen kallar jag konservatoriet. För de är i kontakt med en kraft från andra sidan barriären. De lockar in folk med vetskapen om att man får veta universums sanningar och hemligheter. Och de gömmer sig även de i en annan grupp. Och jag slog på tabellen över utbildningar och landade på en konstnärlig utbildning. Så jag tänkte att det kanske är en grupp som målar kollektiv. Och de har, jag tänkte att de kanske kan vara ha någon koppling till den här tavlan som Juri har. Så de har jag detaljerat lite mer. De har fått ett landställe på landsbygden där de har vilda fester. Och de har sina studios eller arbetsplatser i en gammal nedlagd fabrik. Och att de har studiecirklar i målning. vilket kan vara en väg för rollpersonerna in i gruppen. Och den fjärde och sista grupperingen som rollpersonerna inte har sett till alls ännu, så de behöver jag inte bekymra mig om så jättemycket, men de är i alla fall ledda av en inkräktare från andra sidan barriären, ett utomvärldsligt väsen som har tagit över dem. Den ger medlemmarna tillgång till droger, lovar rikedomar, skönhet och evigt liv, och de är del av en mer officiell organisation i området. Och jag slog på utbildningstabellen och såg att det hade med psykologi att göra, så att jag tänker mig att de är kopplade till psykologiavdelningen på någon utbildning där. Och jag har slagit fram en ledare där som är mer än vad han verkar. Han är skenbart en vanlig människa, men i själva verket är han ett monster från bortom barriären som har besatt doktor Maximilian Vlasov. Fyra kulter som figurerar i den här miljön, och till de här så har jag också funderat på deras narnior, platserna bortom barriären som de är kopplade till. Och jag började med fyra stycken, och sen så tog jag och gjorde ytterligare en och kopplade den till den här tavlan som Juri har. Den första heter Natt till dag, har jag kallat den, och det är en värld som är fångad i en tidsloop. En fångad gud har brutit sig fri och dödat de som är där inne och jagar fortfarande bakom barriären inuti den här inslutningen. Och den här världen, eftersom den är fast i en tidsloop, så tänkte jag att den lever eller upplever samma månad om och om igen som ett fruktansvärt blodigt Groundhog Day-scenario. Och den har jag kopplat lite löst till den här gruppen med psykologisk forskning. Sen har jag en värld som jag kallar den stora tystnaden. För där är det tyst, man kan inte höra några ljud, och här finns statyer och propaganda från en länge bortglömd gud. Barriären har helt rämnat och varelser från bortom vandrar fritt på gatorna. Har inte gått något djupare i den där än så länge. Den kanske får någon användning senare. Den tredje världen kallar jag katedralvärlden. Och den är innesluten i en väldig katedral där tiden går baklänges. Den förbereddes för att hålla själar, men togs aldrig i bruk. Och här har jag svurit ordentligt över den tidigare Wilhelm. En värld där tiden går baklänges. Hur i hela friden ska jag spela det? Ja, jag är inte riktigt säker på hur jag ska lösa det där ännu. Men jag har knutit den där till den här kulten som Senja är intresserad av, bibelstudiegruppen. Och jag tror att det här är den första platsen som de faktiskt kommer att besöka bortom barriären. Så jag har börjat förbereda en slumptabell med olika möten som de kan göra där. Jag tänker mig att de på något vis kommer att ta sig in där, kanske tillsammans med bibelstudiekulten, och vistas där lite grann. Då borde det finnas lite monster och personer de kan träffa, saker att se, kanske någon liten skatt att hitta. Vi får se. Vi ska inte spela förrän om en vecka, så att jag har gott om tid på mig att förbereda det där. Vidare har jag en värld som jag kallar mögelvärlden, för den är täckad av mögel, och där ökar avstånd oberäkneligt. Den togs heller aldrig i bruk att förvara själar i. Den har jag tänkt knyta till konstkollektivet. Att de vid det här landstället ska ha ett växthus där det har börjat växa spännande sorters mögel, och att det där möglet ska möjliggöra någon sorts transporter till denna andra värld. Och vad som väntar där, ja, det kommer jag nog att behöva reda ut snart, för ni som har läst krönikan, ni har ju märkt att rollpersonerna har knutit en första kontakt med den här gruppen som har kvällskurser i målning. Och ifall de beslutar sig för att fördjupa de kontakterna, så ska det öppnas möjligheter att färdas till mögelvärlden. Och det var de fyra jag gjorde först. Och sen så försökte jag koppla den här tavlan till någon av de här fyra platserna. Men jag fick det inte riktigt att rimma i huvudet. Så jag bestämde mig för att slå fram en till. Och den kallar jag eftervärlden. Och den är i förfall och den är monokrom. Och här inuti finns det en gud som har brutit sig fri, dödat de som var där och fortfarande jagar ruinerna av sin värld. Ett fruktansvärt monster av något slag. Förr eller senare kommer jag nog att behöva göra det där, därför att Juris spelare är väldigt intresserad av den där tavlan som han har fått. Men jag tänker mig att katedralen är nog först, så att jag har inte behövt lägga någon tid att gå djupare in i vad den här eftervärlden är för någonting. Utöver det har jag börjat ta fram statblock på viktiga spelledarpersoner. Och än så länge så är viktiga spelledarpersoner, det är bara Anastasia, hon som leder bibelstudiegrupperna. Och jag tänkte mig att hon kanske är nivå 3. Hon är införstådd med att det finns mysterier där ute. Men hon är inte riktigt en rutinerad kultledare ännu. Och eftersom hon är nivå 3 så tänkte jag mig att hon har en kraft. Så den slog jag fram och det visade sig att hon är helare. Det vill säga hon kan läka folks skador med sin beröring. Och jag vet inte ifall det där är kopplat på något vis till det där sexet som det pratades innan om. Och de rykten om att bibelstudiegruppen har orger som har börjat florera bland spelarna. Vi får se vad det leder till. Men något sånt där. Hon har dessutom haft tur med tärningarna och fått sig en artefakt. Precis som Juri fick. Men hon har fått en liten handspegel som låter henne kommunicera med ett väsen från bortom barriären. Här har jag konstruerat den blinda damen. Jag har upptäckt att det finns ett rysk-ortodoxt helgon som heter Matrona som var just blindfödd och har helande krafter. Och jag tänker mig att det kan väl vara någon sorts liten koppling där, att Anastasia tror att hon står i kontakt med Matrona, helgonet. I själva verket så ska jag nog göra det där helgonet till ett, inte helgonet, jag ska göra den blinda damen till en någon sorts monster som använder Anastasia som redskap för att påverka världen innanför vår barriär. Men de har säkert någon sorts utbyte ändå. Hon har ju fått kunskap och krafter och den här spegeln. Så att det blir säkert väldigt spännande. Utöver de här förberedelserna så har jag hittat en tabell i min gamla Twilight 2000-bok. Där jag genom att dra spelkort kan få fram vad folk har för personlighet. Och hittills har jag mest dragit att mina spelledarfigurer är våldsamma och giriga. Till exempel är Anastasia, ledaren av bibelstudiegruppen, både våldsam och girig. Vi får väl se hur det yttrar sig. Hon har hittills i mötena med rollpersonerna varit en ganska trevlig och behaglig person. Men det kanske är en mask som hon tar för dem. Eller kanske är det någonting som hon undertrycker nu. Vi får se. Och här är jag nu. Vi har gjort rollpersoner, vi har haft session zero och vi har haft två spelmöten. Och i varje spelmöte hinner vi 3-4 scener som vi mot vad vi i vanliga fall brukar hinna 7-8 när vi spelar vid bord. Och 3-4 scener, det är inte så himla långt. Då hinner man inte göra så där väldigt mycket. Så även om jag har ganska lite förberett relativt sett med hur stort det skulle kunna vara, så känner jag mig ändå ganska bekväm. Jag har en vana att avsluta varje spelmöte med att fråga spelarna, vad vill ni göra härnäst? Ni måste inte göra de här sakerna, men flagga för vad det är ni tror att ni ska göra härnäst. Baserat på vad de säger så vet jag vad jag behöver förbereda till nästa gång. Och som ni har läst i krönikan så har de stirrat sig in sig på Anastasia. Så att inför nästa spelmöte så ska jag gå in lite djupare på vad hon håller på med och jag ska nog förbereda klart den där tabellen med slumphändelser bortom barriären när man är i katedralsvärlden. Och där Sebastian. Så ser det ut på min sida skärmen i QF-kampanjen. Jag hoppas att det var vad du letade efter. Och själv ska jag äta middag.